lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har hunnit till Ordspråksbokens 15:e kapitel som fokuserar på kontrasten mellan det goda och det onda. Först talas det om tungans roll och sedan om hjärtats betydelse. Vi läser Ordspråksboken 15, vers 1. Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord åstadkommer harm. Den här sanningen illustreras mycket klart utav mannen Nabal och hans hustru Abigail, som vi läste om när vi vandrade genom första Samuelsbokens 25:e kapitel. I Maon fanns en man som hette Nabal och han var mycket rik. Och trots att han var en avkomling av hjälten Kaleb så var han hård och ondskefull. Men hans hustru, Abigail, hon hade ett gott förstånd och ett skönt utseende, står det i första Samuelsboken 25:3. Och kanske du minns att när Abigail fick höra att hennes man hade sänt ett förolämpande svar till David, när David hade sänt sina män till Nabal då han höll på med fårklippning. Och Davids herdar börjar med att tillönska fred över Nabal, över hans hus och allt han ägde, och därefter säger de: nu är det så att dina herdar har vistats i vårt grannskap utan att vi har gjort dem någon skada och utan att något har kommit bort för dem under hela den tid det varit i Karmel. Fråga dina tjänare om detta, så ska de själva säga dig det. Låt nu våra män finna nåd för dina ögon. Vi har ju kommit hit på en glad dag. Ge därför åt dina tjänare och åt din son David vad du kan ha till hans. På den här tiden så var det vanlig skick att fattiga grannar fick en liten del av den rike ägarens vinst. Och det är bakgrunden till att David sänder 10 av sina män till Nabal för att be om sin del. Det blev ändå bara en ringa betalning för det skydd som David och hans män hade gett Nabals herdar. Och hur mycket Nabal bör ge, det indikeras av hur många män David sänt. Men istället för att i tacksamhet ge Davids män något för att de skyddat Nabals fårjordar, så ger Nabal dem ett hårt och ett förolämpande svar. Nabal påstår att David, han har rymt från kung Saul och svikit. Han betraktar David som olojal. Och vad är väl en man ifrån den ringa Isais släkt när han har kungen mot sig? Nabals rikedom får honom att känna sig betydelsefull och stor. Hans herdar hade nog säkert berättat om David, men Nabal, han låtsas bara som om han inte har hört om honom. Nabal missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Nabal bedrog sig själv. David och hans män spänner svärden om livet och är nu på väg mot Nabal, som i sin falska trygghet festar och dricker utöver natten. Men om inte Nabal förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru som genom sin diplomati, visdom, mjuka ord och raska handlande räddade livet till alla tjänstefolken. Och när hon mötte David säger hon: skulden är min, jag ber dig förlåta. Och så påminner hon om att även om hon nu möter David med bröd och allt vad hans hungriga män behöver, så är det inte hon, men Herren, som på det här sättet försöker hindra David från att ta rätten i egna händer. Han må inte låta Nabals tjänstefolk slaktas ner, på grund av den onda och dåraktiga Nabal. Abigail ser vilken kontrast det är mellan Nabal och David. Och hon beundrar David och förväntar att han ska överlämna domen åt Gud. Abigail gav David ett mjukt och vist svar som stillade hans vrede. Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord åstadkommer harm. Och vi får många konkreta illustrationer av den sanningen när vi kapitel för kapitel vandrar vägen genom Bibeln. Vi ser hur Jesus använder det allra kraftigaste ord när han tillrättavisar fariseerna, i till exempel Matteus kapitel 23. Och det är stunder då det måste talas i klartext och skjutas skarpt. Och var det någon som kunde göra det, så var det Jesus. Men samtidigt ska du lägga märke till hur barmhärtig, nådig och kärleksfull han är mot dem som behövde Guds nåd. Till den stackars kvinnan som gripits på bar gärning i äktenskapsbrott, så säger han i Johannes 8:11: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vilka underbara ord att bli mött med i en förtvivlad och förödmjukande situation. Jesus ursäktar inte synden, men omgiven av religiösa ledare som alla hade stenar i sina händer, står han, den enda som hade någon rätt att kasta sten, och erbjuder henne syndernas förlåtelse. Han ser inte mellan fingrarna när det gäller synden. Han förlåter den, upprättar den fallne och säger klart: gå och synda inte mer. Det vill säga, vänd om. Börja leva i ljuset. Om och om igen möter vi i skriften på olika sätt orden i Ordspråksboken 15:1 illustrerade. Och det är stunder då tiden är den rätta för ett mjukt och stilla svar. Och det är stunder då svaret måste vara hårt som en spjutspets för att kunna tränga igenom den religiösa fasaden. Ordspråksboken 15:1 uttrycker det så här: ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord åstadkommer harm. Vi läser Ordspråksboken 15, vers 2. Det visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft. Det handlar fortfarande om tungan, det vill säga om vårt tal. Och jag upprepar vad jag redan tidigare sagt, att i Bibeln så varnas det mera för att missbruka tungan än för att missbruka alkohol. Det betyder inte att jag talar för alkohol. För alkoholen och narkotikan är väl ett av vårt lands största förbannelser. Herren säger om Efraim i profeten Hosea 4:18: deras dryckenskap är omåttlig. Hejdlöst bedriver de sin otukt. Det som skulle vara landets sköldar älskar vad skamligt är. Och i Jesaja 5 talar Gud om människornas ondska. Jesaja 5, vers 11 och 12. Ve dem som stiger upp tidigt för att hasta till starka drycker, och som sitter intill sena natten för att upphitta sig med vin. Harpor och saltare, puk och flöjter och vin har det vid sina dryckeslag, men på Herrens gärningar ger det inte akt. På hans händers verk ser det inte. Och i det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Rom, Romarbrevet 13:13: Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Guds ord dömer dryckenskap. Men dömer tungans missbruk ännu hårdare. Tungan är inte stor, men den avslöjar sannerligen vem vi är. Tungan är en liten lem, men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog, skriver Jakob i sitt brev när han talar om tungan. Vi läser Ordspråksboken 15:3. Herrens ögon är överallt. Det ger akt på både onda och goda. Kära vän, du kan se åt vänster och åt höger och du tror att det finns inte någon som ser dig. Kom ihåg ifrån Andra Mosebok när Mose såg hur en egyptier slog ihjäl en av hans bröder som var i slaveri. Då står det att Mose vände sig åt alla sidor, det vill säga han såg till vänster och till höger och så slog han ihjäl egyptiern. För han glömde att se upp. Han trodde inte att det var någon som visste. Herrens ögon är överallt. Det ger akt på både onda och goda. Det finns många som inte kan tro att en allsmäktige Gud ser dem. För man lever i synd och hånar Gud, men verkar ändå ha lika mycket sol över livet som någon av Guds barn. Och då glömmer de nog att Jesus har sagt att vår himmelske far, han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Jag möter även troende människor som har det svårt just med den saken och som likt tjänarna i Jesu liknelse om ogräset i Matteus 13 har fått nog av att det ogudaktiga kommer undan. När ogräset växte upp sa de, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade Jesus, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne skall jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Därför att Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda, och därför att Gud låter båda växa fram till skördetiden, är det många som inbillar sig att Gud inte ser. Därför ropar Ordspråksbokens budskap till dig och mig och säger, du har en odödlig själ. Graven är inte det sista. Herrens ögon är överallt. Det ger akt på både onda och goda. Vi läser Ordspråksboken 15, vers 4. En saktmodig tunga är ett livets träd. Men en ond tunga ger hjärtesår. Här får vi ännu en påminnelse om tungan och hur stor skillnad det är på vad vår tunga uträttar, både för oss själva och andra. Som ett livets träd eller som något som ger hjärtesår. Vi läser Ordspråksboken 15:5. Den oförnuftige föraktar sin faders tuktan, men den som tar vara på tillrättavisning, han blir klok. De här orden har vi mött flera gånger tidigare och vi kommer att möta dem igen med bara några små variationer. Varför talar Ordspråksboken så mycket om att lyssna till tillrättavisning? Därför att det är skillnaden mellan vishet och dårskap. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och du kan inte säga något som helst till en sådan. Ja, du kan ju uttala orden, men du når aldrig fram till honom. Helt enkelt därför att han lyssnar inte till tuktan eller undervisning. Vi läser vers 6. Den rättfärdiges hus gömmer stor rikedom, men i det ogudaktigas vinning är olycka. Kontrasten handlar inte först och främst om materiell rikedom. Den rikedom som fyller den rättfärdiges hus, den består i kärlek, glädje, frid, tålamod och vänlighet. En underbar rikedom. Det är livets stora rikedom. Men den ogudaktige har sitt hjärta och sitt livs mål i ära, gods, guld och pengar. Och ju mera han kan vinna sig, desto mera förblindad blir han. Om en människa uppnår alla de mål hon satte här i livet, rikedom, lycka, anseende, popularitet och så vidare, men går evigt förlorad, har hon då egentligen haft medgång? Har inte då hennes vinning blivit hennes olycka? I den 73:e psalmen förundras Asaf över att det verkar gå de ogudaktiga så väl. Men så i Saltaren 73, vers 18 och 19 säger han: sannerligen, på hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur går det inte under på ett ögonblick? Det förgås och får en ände med förskräckelse. På hal mark ställer du dem. Vad var det som var denna hala mark som gjorde att de kom på glid? Jo, det var just deras medgång, deras succé. Men vad det är egentligen Gud som ställde dem på halmark? Var det hans fel? Nej, till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Men den oförnuftige tar inte vara, varken på tuktan eller på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus gömmer stor rikedom, står det. Det vill säga, den rättfärdiges rikedom är dold. För den består inte i gods och guld. För i den gudfruktiges hus har man inte riktat blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Den rättfärdiges hus gömmer stor rikedom, men det ogudaktigas vinning är olycka. Och olyckan, ja, det var att man fann sin tillfredsställelse i sin rikedom, sin berömmelse, sina pengar, sina resor, sina fester och den framgång man har inom sin yrkesgrupp. Och därför frågade man inte efter något mer. Hans vinning blev hans olycka. Den rättfärdiges hus gömmer stor rikdom, men i det ogudaktigas vinning är olycka. Läser Ordspråksboken 15, vers 8 och 9. Det ogudaktigas offer är en styggelse för Herren, men det redligas bön behagar honom väl. En styggelse för Herren är den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet, honom älskar han. Den ogudaktiges offer är en styggelse för Herren. Här handlar det om en fundamental andlig princip. För det viktiga är inte ritual och ceremonier eller att jag ger en gåva åt Gud. Han behöver inte mina gåvor. Men det handlar om vårt hjärta, det inre livet. Det handlar om att inse vem jag är och vem Gud är. I Saltaren 51, vers 19 säger David: det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förakta. Den ogudaktige, han ser inget positivt i ett förkrossat hjärta. Han föraktar det, kallar det svaghet och fnyser åt den bedrövade. Men genom profeten Samuel säger Herren att lydnad är bättre än offer. Det vill säga, det handlar mera om hur du lever och vandrar än om hur mycket du kan lägga i kollekten. Vi läser Ordspråksboken 15, vers 16 och 17. Bättre är något lite med Herrens fruktan än en stor skatt med oro. Bättre är ett fat kol med kärlek än en göd oxe med hat. När vi kommer till Daniels bok så ska vi se att hans liv är en mycket god illustration av de här två verserna. Daniel ville inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack. Därför bad han överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. Ge oss grönsaker att äta och vatten att dricka, bad Daniel. Och så blev det. Men de här två verserna säger också något om skola, arbetsplats och vårt hem. Bättre är något lite med Herrens fruktan än en stor skatt med oro. Bättre är ett fat kol med kärlek än en göd oxe med hat. Det är otroligt mycket som kan köpas för pengar. Men inte atmosfär, inte Guds fruktan, inte kärlek. Vilken glädje är det i den grillade oxfilén om kärleken saknas? Om det är hatet som råder, om det är en missförnöjd atmosfär. Och till dig, min vän, som kanske lever i en sådan situation att du varken får kärlek eller göd oxe, och i förtvivlan ropar: jag har varken det ena eller det andra, var med mig. Hör, min vän, det finns något som ingen människa eller inga yttre livsförhållanden kan beröva dig, nämligen Herrens fruktan. Om dina livsförhållanden eljest inte kan bjuda dig så mycket, så låt inte smärtan och svårigheterna göra dig bitter och beröva dig din Guds fruktan. Och hör detta, du trötta och modlösa själ. Herren säger genom profeten Jeremia, och lägg speciellt märke till ordet förbli. Jeremia 31:3. Ja, med en evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Bättre är något lite med Herrens fruktan än en stor skatt med oro. Vi läser Ordspråksboken 15:22. Där rådplägning fattas blir planerna om intet, men bestående blir det där det rådvisa är många. Den som har hjärtat i himlen har som regel båda benen på jorden. Och att leva under andens smörjelse och andens ledning betyder inte att förståndet är satt ur spel, tvärtom. Förnuftet har bara fått ett vidare perspektiv och ser nu något mera än bara det ögat ser. Det är inte oandligt att förbereda, att arbeta målmedvetet och planlägga. Det är Guds sätt. Och här vill jag ta med ett ord som vi ska se närmare på längre fram på vår vandring genom Bibeln, nämligen Ordspråksboken 21:31. Hästar rustas ut för stridens dag, men från Herren är det som segern kommer. Det vill säga, vi ska använda allt vårt förnuft, vår tid och kraft för Guds rikes stora sak och lyssna till erfarna bröders råd. Det är vår uppgift att göra hästen redo för stridens dag. Men vi ska vara klar över att det avgörande är om Herren går med oss. Det är nämligen han som ger seger. Vi ska inte vara lata och tänka att Gud ska nog ordna det. Guds ord säger, där rådplägning fattas blir planerna om intet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Och avslutar med att läsa de tre sista verserna i Ordspråksboken 15, som är verserna 31 till och med 33. Lyssna och lär. Den vilkens öra hör på hälsosam tillrättavisning, han ska få vistas i det visas krets. Den som ej vill veta av tuktan frågar inte efter sitt liv. Men den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd. Herrens fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära. Än en gång är vi tillbaka till själva roten för all andlig frukt, nämligen Herrens fruktan, Guds fruktan. Och i första Timoteusbrevet 6:6 skriver Paulus, ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Och med Guds fruktan menas inte rädsla, utan respekt, vördnad. Ett tacksamt hjärta som visar Gud den vördnad honom tillkommer och som dagligen lever i gemenskap med Kristus i Guds ord och bönen. Han får del i trons frukt. Och till trons frukter hör bland annat kärlek, glädje och frid. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.